Jan Mårtensson läser sin bok Drakguldet.
Kapitel 1. Från en av de stora lönnarna kom koltrastens flöjttoner. Föll som genomskinliga droppar ner i tystnaden. Finns det en fågel som harmonierar mer med vår naturuppfattning, tänkte jag och lutade mig tillbaka mot träbänkens hårda ryggstöd. Vekt, nostalgiskt kom de mörka tonerna tillbaka från lönnens gröna lövmassor. Som en tonsättning av vårkvällarnas blanka skymningsblåhet. En tonsättning av de svenska nationalromantikernas stora dukar. Jag såg på den fyrkantiga stenblocket framför mig. Det låg inramat av välkrattat grus med inslag av vita kiselstenar. Ernst Emanuel Homan, född i Fellingsbro den 1 augusti 1890, död i Viby den 1 maj 1960. Teologie doktor, kontraktsprost i Viby församling. Och så under, med lite mindre bokstäver, där guldet redan börjat flaga i hörnen. Men störst av allt är kärleken. Graven var väl hållen. En liten järnskylt i ena hörnet talade om att den sköttes av kyrkorådet. Mamma orkade ju inte längre och det var dessutom besvärligt för henne att ta sig dit så ofta som behövdes för att hålla efter ogräset i gruset och tukta rosenbusken med de mörkröda rosorna som böjde sig ner över det vita marmorblocket. Finns det förresten någonting så harmoniskt och rogivande som en svensk kyrkogård på landet? Ofta ligger den högre än omgivningen, välansad, välskött. Ingenting stör balansen och geometrin bland raderna av kors och gravvårdar. Välkrattade grusgångar vindlar mellan smaragdgröna gräsmattor. Gamla träd står med händerna på ryggen som trygga väktare. Och kyrkan, ofta med romansk klassiska linjer från 1100-1200-talet, vilar, sluten i sig själv, som ett mollackord i de bleka sommarnätterna. Tyvärr kommer jag inte hit så ofta, mest när jag är i närheten av något annat skäl. Men så ofta jag kan brukar jag försöka titta till graven en stund. Jag har vuxit upp i prästgården på andra sidan sjön, ett stort rött tvåvåningshus med vita knutar, byggt någon gång på 1700-talet. Två knuttimrade flyglar hör till, inbäddade av höga jasminbuskar, så höga att de nästan verkar träd. I blomningen ligger de små röda husen i vita moln av jasminblommor som sprider en bedövande doft. Från gårdsplanen kunde man se den vita kyrkan som simmade som en stor svan rätt över sjön på andra sidan. Där låg också kyrkskolan, alldeles på andra sidan kyrkogården, en lokal där jag har tagit steget från analfabet till litterat under fröken Svenssons beniga fingrars färla, övervakad av hennes små stickande ögon. Som en hök satt hon framme vid katedern och passade på oss. Förmodligen var det nödvändigt. Vi framlevde våra skoldagar i en ålderdomlig lantlig form som innebar att två klasser, ibland tre, undervisade samtidigt. När några hade rättskrivning räknade andra medan en tredje grupp läste högt ur Nils Holgersson eller något annat sanktionerat verk. Allt till ackompanjemang av knäppningarna från brasan i den stora järnkaminen i hörnet och skrällande hostningar från barn med lång skolväg och dåliga skor. Skolskjutsar och skolfrukost var okända begrepp på den tiden. Men vi ledde inte så mycket av det. Vi var förenade i en margarin- och hårtbröddemokrati där vi satt under rekarna vid kyrkogården och åt och klämde ut margarinet i vita ormar på smörgåsarnas baksidor och drack mjölk ur våra vissvattenflaskor med patentkork. Såna där med porslinsatt och rött gummi runt proppen. Nils Holgerssons gäss flög genom vår vardag där hjältar justrade i daltjusornas rättstavningsdunkel. Regularitri och decimalkommats oberäkneliga förflyttningar genom talparaderna var de enda dunkla molnen på vår sommarlovshimmel. I kyrkan gick mina bröder och jag pliktskyldigast för att pappa predikade och vi var prästens barn, men någon djupare religiositet grundlades aldrig hos oss. Nåja, det var som det var. Pappa visade väl aldrig sin besvikelse, men jag förstod på honom ibland att han hade haft andra planer för mig. Jag betraktades alltid som den begåvade bland barnen och jag skulle kostas på. Men i Uppsala gick det som det gick med studierna i konsthistoria. Juvenalorden och studentspexen upptog min tid i allt större omfattning och gillet och flustret tog sin efterhand allt mer växande del av mina studielån. Men jag såg vartåt det lutade.